Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem med killen.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem med killen.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Podplay.
Du presenteras nu för obekräftad information. Var därför kritisk till materialet som bygger på fiktion, åsikter och vinklad fakta. Podcasten kan inte ses som en trovärdig källa.
He has been considered one of the most evil figures in history, and even possibly the devil incarnate.
Rasputin had already sort of made a name for himself as a mystic.
She saw in him someone sent by God to help them, to save Alexei.
Det här är podden för dig som är intresserad av en annan version av verkligheten.
En version som tar upp alternativa teorier, mystiska sammanträffanden och diskussioner om vad som kan vara sant.
Mitt namn är Vivi.
Och mitt namn är Aida. Och det här är konspirationsteorier.
Hej allihopa och välkomna till ett diskussionsavsnitt om Grigori Rasputin.
Hallå, hallå.
Vi heter då Vivi och Aida och vad som säger, det här är en liten, ett speciellt tillfälle just nu för vi sitter faktiskt och spelar in samtidigt i samma rum.
Ja, och det har ju inte hänt förut.
Nej.
För du bor ju vanligtvis inte i Sverige.
Nej, precis. Så det har, ja, det här är första gången tror jag sen vi startade podden.
Ja. Ja, det är det.
Ja. För innan så har ju vi spelat in på distans då och sen så skickat iväg det här så att det sätts ihop.
Mm.
Så ja, det ska bli väldigt kul att se hur det här kommer gå. Vi har inte gjort det här sen...
Ja, helt enkelt, skolan.
Ja, sen skolan. För vi har ju startat podden via skolan då och då spelade vi in samtidigt och hade jättekul faktiskt.
Mm.
Så det här avsnittet om Rasputin så har vi ju pratat om honom, hans uppväxt och allt det där. Men jag tänkte att vi skulle börja lite med att prata faktiskt om när... Han var i tsarens familj.
Mm.
Och det här är då rykten som vi har hittat på nätet. Men kommer ni ihåg att vi pratade om att om någon sa något dåligt om Rasputin så försvarade alltid Alexandra honom.
Mm.
Och det som var dåligt sagt om honom kunde ju vara att... Ja, kunde och kunde. Men det var ju att han hade våldtagit någon. Att han hade varit ja, men brutal och elak helt enkelt.
Mm.
Och
sen är... att han hade liksom för mycket makt.
Exakt. Och det är så himla intressant. För Alexandra var ju helt förblindad av kärlek till honom. För att han kunde då, enligt honom eller alla andra då, att han kunde liksom rädda sonen, vilket förmodligen inte var fallet. Men det gör ju att hon har blivit helt förblindad och det är väldigt intressant inom psykologi hur man ser bort från sånt där.
Mm, absolut.
Så det var ju grejer han gjorde. Han var inte den bästa mannen, han var ju väldigt manipulativ. På något sätt så lyckades han ju ändå liksom manipulera sig in i tsarfamiljens.
Mm, ja, alltså magi eller inte så på något sätt så... Jag vet inte, tog han ju sig ändå liksom från ingenstans till att alltså komma liksom högst upp i makten där.
Mm. Det är faktiskt rätt sjukt för alltså han började som en bondpojke, vandrade runt och var lite så här hahaha, du vet, lalla runt lite helt enkelt.
Mm, mm.
Och sen så på något vänster så hamnar han Ja, han blir en av Rysslands mest mäktigaste män.
Mm.
Det är väldigt, alltså det måste,
det är helt sjukt.
Mm, det måste man ändå ge honom lite, ja men, belöning för, om man säger.
Ja, precis.
Det är inte lätt alltså.
Nej. Och tänk att det var så stort. Alltså det riket.
Mm, precis.
Det täckte ju flera andra länder än bara Ryssland.
Verkligen. Nej, det är intressant. Rasputin var en väldigt intressant man.
Mm.
Och det finns väldigt många teorier om Rasputin.
Ja.
Och ett av dem är just det här med, är han en magiker? Kan han se in i framtiden eller kan han...
Hela.
Exakt.
Mm.
Och alltså, det är väl det som folk är mest intresserade över kring Rasputin, är ju just det här med hans mystik. Om han verkligen hade krafter att hela, var han verkligen, du vet, Guds barn? Eller så här, vad... Kunde han se in i framtiden och läka sig själv? Kunde han läka andra? Frågan är så här, kunde han verkligen hypnotisera folk?
Mm.
Eller var han bara manipulativ?
Alltså när det gäller hur han helade Alexei, så tror jag bara alltså att trots att han inte hade några kunskaper inom medicin, så tror jag ändå att han lyckades träffa rätt ändå, att han gissade sig fram till rätt.
Mm.
Men sen så hur mycket han har helat andra, alltså från sin tid i typ Sibirien, eller när han gick ut på sina pilgrimsfärder, det vet vi ju inte riktigt, för det finns ju inte så mycket papper eller så här dokument från den här tiden. Så att det här är ju egentligen bara hörsägner liksom.
Precis, så inget av det här är ju egentligen bekräftat.
Nej.
Jag kan inte sluta tänka på det faktum att han faktiskt inte hade en förmåga att hypnotisera. Jag tycker bara att det verkar som att han var en manipulativ person. Han visste vad han skulle säga, han visste vad folk ville höra.
Mm. Och sen att han pratade sig till att de skulle må bättre. Alltså för att om de hade ont någonstans, så kanske det hjälpte då att fokusera på någonting annat. Och att det kanske minskade smärtan och att de blev helade på så sätt.
Mm. Och det här med att han lyckades hela Alexei handlar nog bara om att Alexei behövde vila. Och hans kropp behövde inte de här blodförtunnande medlen som han fick och sådär.
Nej, exakt.
Han behövde ju bara vila så att kroppen kunde sköta sig själv.
Mm.
Men så att kroppen kunde sköta sig själv.
Det är ju ändå häftigt att läkarna inte kunde rädda honom, men Rasputin kunde det.
Ja, men frågan är ju om det verkligen var det. Eller hänger du med vad jag
menar? Men det är ju, han har ju helat honom vid ett tillfälle i alla fall.
Ja, precis. Det har han ju faktiskt.
Men så här, ja...
Ja, jo, men så är det ju. Men sen tänker jag också att det kan vara mycket placebo.
Ja.
För så fort man säger någonting och man intalar sig att det är så, så kan man ju, kan kroppen tro att man blir bra. Eller det känns som att man blir bättre. Eftersom att det var en sån stor desperation. Alltså man var så desperat att han skulle bli frisk. Att det var det som gjorde att han blev frisk.
Mm. Och samma med alltså, alla hans anhängare som liksom sökte upp honom för att få hjälp.
Mm.
De har ju säkert också liksom tänkt så mycket att de vill bli hjälpta att... Ja. Men jag vet inte. Det är ändå det hade varit häftigt om man kunde hela på riktigt.
Ja, för att grejen är så här att det sas ju att hans kraft och hans sexuella charm, eller kraft om man ska kalla det, det var ju det som gjorde att han fick makt. Alltså, så men var kommer krafterna ifrån då? Var han verkligen en gudsman som vissa påstod, eller var han någon form av andlig avatar, eller var han ett helgon? Så här, vad var han? Eller var han bara odödlig? Var han
djävulen
som i serien Lucifer som kommer upp till människovärlden?
Men det var ju det liksom folk alltså, till slut började tro, att han använde liksom onda krafter för att hela.
Mm. Ja, nej, det är intressant. Men det här var också en period då folk var väldigt vidskepliga.
Ja, han kom ju fram i rätt tid, verkligen.
Mm, verkligen. Och det som är så himla roligt, det här med hans profetier exempelvis.
Mm.
Han hade en profetia om hur han skulle dö, och alltså, det gick ju i uppfyllelse, eller vad man säger.
Ja,
alltså,
och den ingår det ju många andra profetior.
Ja, precis. Jag kan inte sluta att tänka på det faktum att han... Det var en enkel gissning. Om jag var Rasputin, jag visste att folket hatade mig, jag visste att folk konspirerade mot mig, och jag visste att folk försökte faktiskt få bort mig från den här världen.
Mm.
Då är det ju inte så himla svårt att på ett sätt gissa sig fram till sin död.
Nej, absolut inte.
Så,
men ja, han gör ju ändå några andra profetior i den profetian. Mm. I det här sista brevet. Som inte bara har med han att göra, utan om Ryssland i sig.
Mm.
Ja, men så här, för det första då att han skulle dö innan 1917. Det är ju inte så konstigt. För att han visste att han hade så många som inte tyckte om honom.
Precis.
Men det här med att om det var Rasputins fiender så hade tsaren inget att frukta. Och det var det ju inte. Men om hans mördare var tsarens vänner så skulle han och hans familj dö inom 2 år. Det stämmer ju. Och där träffar han ju ändå rätt, för att det handlar inte om han där.
Nej, precis. Men då kan jag inte heller så jag tänker på det faktum att han, när han kom in i tsarfamiljens, ja, men när han kom in i familjen så, så var det ju många ministrar och som var liksom tsarens högra hand, om man säger rådgivare och sådär.
Mm.
De gillade ju inte Rasputin.
Nej.
Och då är det ju inte så konstigt att man har med den delen att om det är dina vänner som mördar mig så kommer du också att dö. Alltså, så tänker jag. Men nu är jag ju väldigt skeptisk också.
Ja.
jag tycker att det är lätt att gissa när man vet att man kommer in i en familj. Man vet om att man får mer makt. Du vet om att drottningen är... Hon avgudar dig.
Mm.
Och du vet om att hon lyssnar på dig mer än vad hon lyssnar på sina rådgivare.
Mm.
Då är det inte så konstigt att rådgivarna blir förbannade.
Nej.
Och samma sak med adelsmännen och sådär. Mm. Alltså det är inte konstigt.
Nej, inte alls. Så, alltså främst eftersom att han var helt outbildad också.
Oavsett vad så är ju... Det är väl lite att de kanske kände att det här är inte din plats. Vad gör du här?
Ja, exakt. Sen i... den här sista profetian han gör också, så säger han att hans mördare kommer att lämna Ryssland. Det gjorde de också. Det är kanske inte heller så konstigt att gissa sig till det. Även fast de kom tillbaka sen så stämde ju det ändå.
Mm. Ja, men det är klart, alltså, blir du misstänkt för mord, det är klart som tusan att du springer därifrån eller att du försöker fly landet för att få ett bättre liv. Du vill ju inte vara kvar i Ryssland då som... Vadå, dödsstraff är ju en grej, hallå?
Ja. Exakt, Alexandra ville ju se dem dödade.
Exakt, så då fattar jag att man flyr. Och det är också så här, ja, det kan man ju i princip säga, alltså gissa dig fram till. Mm.
Sen så säger han ju även då i samma profetia att i 25 år så kommer det inte finnas någon fred i landet. Och då om man tar 1916 plus 25 så blir det 1941.
Och där har han ju rätt på ett sätt, tänker jag. För under tsarstyret så var folket jättemissnöjda. Folket var hungriga, folket hade krav på att få bröd. Alltså de ville ju ha mat, och det var ju då det blev ett inbördeskrig med de här två partierna och allt det här att, ja, några som ville få ner monarkin och några som inte ville få det. Ja, det var ju verkligen kaos. Och det är inte så konstigt att han gissade heller i, alltså, tycker jag. För det är klart att efter att tsarfamiljen dör och efter han dör, eller vad man säger, det är klart att det blir en tomhet. Det blir frågetecken. Precis. Vad hände med de antal personer som ville ha monarkin kvar? Det är klart att de gör uppror, de är inte nöjda, folk är missnöjda. Det blir ju ingen fred för att landet inte enat, folk är ju inte glada, folk är fortfarande hungriga, och det är ju mycket som måste göras efter att man byter regeringsform. Så jag tänker att det har ju, jag vet inte, jag känner mig så himla skeptisk nu, men jag tänker att det kanske inte heller var så svårt att gissa sig fram till.
Nej, alltså det tror inte jag. Nej. Egentligen, men det är ändå spännande att han har rätt på så många grejer, för att jag menar, här visste han ju inte om att... Han visste ju inte exakt att han skulle dö här.
Nej, det är sant.
Så det är ändå, det är ändå häftigt att han får rätt på... Ja.
Det är ju samma grej med typ The Simpsons och det. Att de också sitter och bara gissar och bara hittar på. Och sen så visar sig, oj, det hände. Det de visade för typ 7 säsonger sedan. liksom.
Mm.
Så det är väl en sån grej. Sen tycker jag det här är lite roligt, det här med 1916 plus 25 med 1941. Det är så här, haha, numerologi.
Ja, nej, men det finns ju en till sån. Han säger då att, i samma profetia igen då, att 3 gånger under 25 år så kommer de att förstöra det ryska folket, den ortodoxa tron och det ryska landet kommer att dö. Och då läste jag någon knepig uträkning någonstans då, att man tar 1916 plus 25 gånger 3 då, så blir det 1991 och det var ju då Sovjetunionen föll. Så jag vet inte. Men ja, det är ju någon kotte som har gjort det här.
Ja, där kan jag ändå tycka att liksom förutspå att Sovjetunionen kommer att förfalla eller att de kommer falla.
Mm.
Det är ändå wow.
Mm-hmm. Så där tycker jag ändå att det var häftigt.
Ja, men det här med just Sovjetunionen, ja, jag tror det.
Mm. Ja, för han säger ju att det ryska landet kommer att dö.
Mm. Och det gör det ju, alltså inte att Ryssland dör.
Ja, det var
dör,
ju inte men... Sovjet i, alltså när han levde, men en variant kanske, ja, man kan säga.
Men här återigen så är det ju numerologi och jag tänker ju att, du vet, ja, den här kottan kanske tog gånger 3 för att det var då det blev 1991.
Ja, man fast kan han ta... säger 3 gånger under 25 år. Fast han säger under 25 år, så att... Mm. Ja. Ja, jag vet inte.
Nej,
men han har lite andra profetior också.
Ja, precis. Du har rätt. Han har flera profetier.
Mm.
Och då har han ju faktiskt profetier om, ja, biskopars framtid helt enkelt.
Mm.
Okej, det är ju så här att när Rasputin kommer till Sankt Petersburg så sägs det ju då att han blev inbjuden att träffa Sergej och 3 andra biskopar. Dessa var ju då högt uppsatta inom rysk-ortodoxa kyrkan. Och det är då Rasputin gör 3 väldigt seriösa profetior och det sägs att alla inträffade.
Mm.
Den första är ju då att han förutspådde att en biskop skulle snart få brock. Och det vet inte jag hur man skulle kunna se på en person. Så det var ju ändå lite tufft att han kunde göra det.
Mm.
Det andra var att den ena biskopen skulle snart förlora sin mamma. Vilket också är så här...
Ja, det beror på om mamman kanske var gammal eller något.
Ja, då. Men hur skulle han veta det? Ja, det är väl i fråga i så fall om han träffade mamman någon gång eller såg på hennes hälsa. För ibland kan man ju se på folks hud eller man kan se på folks... Ja, men bara på människor, om de är sjuka eller inte. Jag menar, Kim Kardashian kan lukta ifall någon har hål i tänderna, så att...
Okej.
Okay. Hon säger det, att hon kan smell cavities, liksom.
Mm-hmm.
Så ja. Att...
Ja, men då kanske Rasputin kan det här.
Ja. Och en annan profetia han gjorde var ju då att den tredje biskopen skulle få barn utanför äktenskap.
Mm.
Den om någon är ju väldigt intressant.
Ja.
För då undrar man, var det den här biskopens aura som fick dig att förstå att okej, okay, han är en sån lekis, han leker liksom.
Mm.
Eller om det är att han såg något, hörde något.
Rasputin kanske hade sett honom på gatan någon dag eller något med någon annan. Alltså,
Vem vet, Rasputin kanske är en sån som har öga för detaljer.
Alltså förmodligen var han ju en sån person som bara kunde titta på en människa och se hur den mådde och vad den hade för, jag vet inte, livshistoria. Eller att han kanske pratade med dem och fick fram info utan att de visste att de gav info.
Sånt är så himla intressant. För jag tänker, vad är man tittar på efter då? Är det så här ålderstecken i ansikten? Att man ser att okej, här har du typ en rynka som inte de flesta har. Är det för att du har varit arg mycket? Eller vet, sådana saker.
Mm. Och tänk att han då inte har haft någon som lärt. Eller visst, han under sina pilgrimsresor så besökte han ju ett kloster där han träffade på människor som lärde honom mer och där fick han ju lära sig att läsa och skriva. Men han hade ju kanske ingen som lärde honom de här sakerna.
Nej, precis.
Så, ja, en väldigt märklig människa.
Ja, han kanske var en gudsman som vissa säger.
Mm.
Det vet man ju inte. Han hade även en annan profetia som också är helt sjuk. Okej, så här. När Ryssland gick in i första världskriget så förutspådde Rasputin att katastrofen skulle drabba landet.
Mm.
Och att han förutsåg att det skulle bli förödelse och sorg utan slut.
Ja.
Så han i princip fast nej, jag tar tillbaka det. Det är inte sjukt.
Fast alltså, eller nej. Det beror ju på hur väl insatt han var i hur duktiga soldaterna var kanske. För jag tänker att annars kanske de andra i Ryssland trodde att de skulle triumfera i första världskriget.
Men när jag läser
det... Det gick ju inte bra för dem.
Nej, men när jag liksom läser hans profetia, det här med att han förutsåg förödelse och sorg utan slut.
Mm.
Det är inte så konstigt. Nej. För med krig
så kommer det alltid sorg.
Exakt.
Och det blir alltid förödelse.
Precis, och det blir sorg utan slut för att det drabbar så många familjer. Du kommer alltid sörja din förlorade man eller son.
Mm. Men Rasputin var ju, han var emot krig och sånt där. Så att han ville ju verkligen inte att tsaren skulle liksom åka dit och leda trupperna och det. Så att det här kanske var hans sätt att bara nej, snälla. Så här, nu förutser jag sorg och sånt där.
Mm, men så kan det också vara. Men också det faktum att, vem vet, det kan ju också vara en grej att han säger att han förutspådde alltså förödelse och sorg för att han kanske, som du säger, han kanske såg att trupperna var väldigt unga pojkar.
Mm.
Kanske det kan ju vara en pojke som nyss har fyllt 18, eller så här, du vet, en väldigt ung kille som knappt är vuxen egentligen.
Och sen, Ryssland hade ju även krigat mot Japan, alltså något år innan. Och när Rasputin levde då. Och det gick ju inte bra för Ryssland. Så att där kanske han redan då blev medveten om det. Att vi bör inte kriga mer, typ. Det sägs ju även att han förutspådde Hitler, månlandningen och Sovjetunionens fall. Men hur sant det är, det vet inte jag.
Nej. Men om vi ska prata om att han inte kunde se in i framtiden då.
Mm.
Så finns det ju andra förklaringar till det. Och det är ju lite det vi har pratat om helt enkelt. Och det är det här med att Rasputin har varit med om att flera personer har försökt mörda honom innan.
Mm.
Så flera mordförsök har då varit gjorda, eller vad man säger.
Mm.
Och han fick väldigt, väldigt många hotbrev.
Till och med samma dag han dog. Och det var inte av de människorna som mördade honom.
Ja, men exakt. Titta, där har vi ju det. Mm. Så han var ju förmodligen medveten om att han skulle dö inom kort.
Ja.
Får man så mycket hotbrev, har man så mycket folk som vill han se en försvinna.
Ja, gud ja.
Ja, så det är ju så här, som skeptism. Eller inte skeptism, han kanske var paranoid, man vet inte. Kan ju vara lite vad som, liksom. Ja. Sen så pratade vi också om det här med att han på ett sätt förutsåg tsarfamiljens död.
Mm.
Och så. Alltså grejen var så här, så Ryssland var ju lite splittat. Det var ju två partier som krigade mot varandra. Och det var ju så. Alltså alla som var trogna tsarstyret hade anledning att frukta för sina liv. För att om de som inte stötte monarkin vann.
Mm.
Ja.
Japp. Och sen kom ju liksom den röda terrorn där, så att det är inte så konstigt.
Nej. En annan grej om Rasputin som teoretiker har kommit fram till är då att han kanske skulle kunna vara en tidsresenär.
Mm.
Och för några år sedan då så cirkulerade en bild från 1920-talet på en rysk soldat som faktiskt ser ut att vara Rasputin, för de är väldigt lika. Så då tror man ju att han har rest framåt i tiden.
Ja, och det är kanske därför hans profetior stämmer, för att han har sett framtiden. Och sen så råkade han hamna på en bild då kanske.
Fast det inte var meningen liksom.
Nej.
Men det är
intressant. Frågan är varför han är en rysk soldat när han var emot krig.
Det var exakt det jag tänkte säga. Jag tror att vi behöver
fast han kanske liksom förklädde sig där eller något.
Så skulle det kunna vara.
Mm.
Jag tänker främst på det faktum att så här, det hade varit roligt om han var en tidsresenär. Och vi har ju haft konspirationsteorier och avsnitt om tidsresenärer.
Ja.
Och sånt är väldigt kul ifall det var så.
Mm.
Men
ja, vi måste ju vänta tills vi kan bekräfta att tidsresor funkar typ.
Exakt.
Då kanske.
Precis.
Men det var ju väldigt spännande. Så vi har pratat om Greta Thunberg också. Det här är ju ett väldigt likt scenario.
Det är ju det.
Mm.
Så ja, väldigt intressant. Och vi vet ju att han dog. Så att jag vet inte.
Men det finns ju också en massa teorier om att han inte dog och levde vidare. Eller typ, vad säger man, återföddes in i andra människor och levde vidare på sånt sätt. Men,
typ reinkarnation.
Ja, exakt. Eller att han kanske var djävulen reinkarnerad och när han dog då så gick det vidare till någon annan eller liknande. Men det är ju alltså omöjligt att bevisa.
Mm, ja, men det är sånt är ju helt omöjligt att bevisa, som du säger.
Ja.
Men på tal om hans död då, för att om han inte gick vidare så här andligt i andra och sådär, så kan vi ju prata lite om hans mord.
Mm.
Och var det ju nämligen så att tre kulhål i olika storlekar av tre olika kulor avfyrades av tre olika vapentyper.
Mm.
Och man undrar ju då ifall det kan innebära att det fanns en tredje person på plats.
Ja, för att de hade ju bara två olika vapentyper, de här tre männen som var där. Så om det är tre olika vapentyper så måste de antingen ha ljugit om det, alltså att de hade en till, eller så måste det ju ha varit en tredje person där med ett tredje vapen.
Exakt.
Mm.
Så, ja precis, för jag menar bevisen ljuger ju inte.
Nej, exakt. Men obduktionsrapporten är försvunnen. Så...
kan ju vara den tredje personen då?
Ja, alltså, definitivt. Ja.
Och grejen är så här, alltså Rasputin är ju en väldigt underlig person. För att han dog ju inte av skotten. Han dog inte av giftet heller.
Nej, ja, nej men han var ju en väldigt underlig person. Och han dog ju inte av giftet, men han dog inte heller av de här skotten. Och typ anledningen till det är ju att den typ av pistol som fanns tillgänglig vid den här tiden och den kaliberkulan som användes, det sägs att det var mycket ineffektivt för att skjuta dödande skott. För ofta så, liksom när de använde vapnet då, så var det ofta att personen dog istället av någon infektion i kroppen. För liksom snarare att det var kulan som dödade. Knappt, alltså ett skott direkt in i hjärtat kanske inte ens var dödligt just med det här vapnet. Så när de skjuter Rasputin, eller när Felix Josupov sköter Rasputin i källaren till exempel, och sen så åker de iväg till Rasputins lägenhet och kommer tillbaka, då så tänker man ju att ja, men han borde ju varit stendöd. Men så här, det vapnet var ju inte så effektivt, så att när Rasputin tar stryptag där så, alltså, jag vet inte, han låg ju där för blödde, men han var inte död.
Ja, nej, Rasputin var en väldigt speciell man. Mm. Men en stor anledning till att han faktiskt överlevde det här kan ju ha varit på grund av att han var en stor man.
Mm.
Men han var ju stor och han var förmodligen stark i och med att han kunde ta strypgrepp och sådär när han fortfarande förblödde och höll på.
Mm.
Så att, ja, det kan ju vara att de sköt på fel ställen. Men det som är väldigt intressant med Rasputin är ju då att det finns en teori att han faktiskt... ja, överlevde mordnatten och flydde. Så det finns några skämtsamma teorier om att han kanske var en vampyr. Eller att han på något sätt återuppstod som typ Vladimir Putin eller något.
Ja.
Det är lite galet, men helt enkelt, han rymde från palatset och överlevde.
Mm. Men den här kroppen då som de hittade, är inte det han då?
Nej, tydligen inte.
Nej.
För jag kommer ihåg, han är vampyr. Nej, men... ja, alltså. Nej, men på skämt åsido, jag vet inte. Det är ju en rolig teori, men de bekräftade ju att det var han.
Ja, nej men alltså, jag tror verkligen att det är han.
Det finns nog inte många som är lik Rasputin som man kan ha ett lik, alltså så.
Nej, nej.
Som efterliknar, eller vad ska man säga. Och det är inte som att de hade så här duktig teknik, att de kunde göra...
fejka det på något sätt.
Ja, nej, jag vet inte hur man skulle förfalska ett lik och sen så på något sätt.
Nej.
Fast å andra sidan, jag menar, obduktionsrapporten försvann ju och sådär.
Mm. Mm,
jag vet inte, det finns ju mycket fuffens, men
ja.
Jag tror ändå att han dog.
Ja, jo, det tror jag med. Det som är intressant är att, för det finns ju en teori att MI6 var inblandade. Och att det var Oswald Rainer eller kanske John Scale eller någon av de här då som sköt det här tredje och dödande skottet som var i pannan då. Och det som är lite spännande och intressant är faktiskt att den här Oswald Rainer, han brände ju alla sina papper från tiden som han arbetade i Ryssland. Och sen så blev han faktiskt förflyttad till Stockholm där han jobbade under John Scale.
Va?
Ja. Undrar vad de gjorde här.
Ja, undrar vad de gjorde i storstan i lilla Sverige.
Mm, exakt.
Men va?
Mm.
Ja, det är intressant, men det här är väl något som vi aldrig kommer få veta?
Nej, nej gud nej.
Och så mycket annat.
De här är ju döda nu. Och innan de dog så raderade ju de alla bevis från deras tid som de arbetade i Sankt Petersburg. Eller ja, Petrograd eller vad man ska säga.
Mm. Alltså, jag tycker ju självaste historien om Rasputin är intressant. Hans uppväxt, hur han gick från att vara en bondpojke till att bli Rysslands mäktigaste man vid den tiden då.
Mm.
Och Under en väldigt lång tid i Ryssland så trodde man faktiskt att Rasputin betydde tygellös.
Mm.
Så jag tolkar det som att han går inte att tygla, det är bara att... Det är som en vild häst, typ.
Ja, exakt. Japp.
Och han var ju i princip... ingen kunde tygla honom.
Nej.
Eller tysta ner honom.
Nej.
Hade man kunnat det så hade ju ingen försökt mörda honom.
Nej.
Så på något sätt så hade han ju en så pass stark personlighet och så pass stark... ja, men helt enkelt alltså säkerhet i sig själv att han vägrade tystas ner.
Mm. Ja.
Han blev ju nedtystad till slut då, men det var ju via vapen.
Ja, en konspiration.
Precis. Och det som är väldigt intressant med det här mordet också är ju att man vet inte vart Rasputin ligger begraven. Platsen är fortfarande okänd och enligt vissa så påstås han ligga begraven innanför murarna i Moskva.
Mm.
Och det finns även andra teoretiker som tror att han vilar i en omärkt grav i Sankt Petersburg.
Ja, och sen så vet vi också om att när tsaren abdikerade så plundrade de hans gravplats ju. Och tog med liket därifrån och typ brände eller någonting. Så jag vet inte alls faktiskt. Jag fattar typ inte vad det är som är sant och inte.
Nej. Men här kan jag ändå förstå varför vissa teoretiker får för sig att han alltså överlevde. Att han kanske, ja, är en vampyr eller så.
Ja, precis.
Nej, men för att om man inte vet vart hans gravplats finns och de påstod att de hittade kroppen. Men kan vi lita på att de hittar kroppen? Eller, kanske, eller sa de bara det? Mm. Hur många såg kroppen egentligen? Och de som påstod sig... ta hand om kroppen kanske var med på en konspiration eller på en plan att nej, vi säger inget. Vi säger inte att han lever, vi säger inte att han faktiskt kom undan.
Mm, definitivt.
Och vem vet, det kan ju vara att vem vet, Rasputin kanske blev antingen så kanske han dog eller så kanske han inte dog, men om han inte dog kanske han tappar minnet. Jag menar, han blev ju sköten några gånger och han ramlade ner i vatten och drunkna och jag vet inte vad. Alltså om han vaknar från det så det är inte konstigt om han inte har minnen kvar.
Nej.
Om han nu skulle leva. Men jag försökte bara tänka som en teoretiker nu.
Ja, helt rätt.
Men det är intressant i alla fall kring så här, men vart ligger hans grav?
Och det är också spännande här med den här obduktionen och det. För att vi vet att under mordnatten så misshandlade de här tre männen honom och alltså de var ju väldigt, väldigt brutal i liksom själva sättet då. Och det finns liksom teorier då att de skar av hans kön medans typ obduktionsrapporten säger liksom att könet fanns på plats då. Men då liksom kan man ju tänka att ja, men han kanske begravdes med könet. Eller hur man nu säger det där. Men att de kanske då skar av det senare för att det sägs ju faktiskt att hans kön finns bevarat på ett museum i Sankt Petersburg.
Det är ju också väldigt konstigt.
Ja, men det finns ju liksom en variant av den här teorin att Felix försökte ha sex med Rasputin i källaren då. Och Rasputin sa nej och då så skar han av hans kön då och kastade iväg det. Det här behöver ju inte vara sant, alltså, men vi vet ju i alla fall om att de misshandlade honom och sparkade honom mellan benen. Och en variant av teorin är att Josipovs städerska hittade könet i källaren dagen efter då.
Det låter ju skumt, för i så fall så här, om du inte vill vara anknyten till ett mord, varför lämnar du ett kön på en plats där en städerska kan hitta det?
Mm. Men det har ju varit mycket, mycket tal om liksom, ja, den här glasburken då, eller vad man ska säga, för att det finns ju även andra som har påstått sig ha könet. Om ni vill se bild på det här så finns det på Google. Men så här, tidigare då så typ var det någon som hade sagt att den hade den då och det visade sig vara någon, jag vet inte, rutten avokado eller vad det var. Men då de som har den här nu på museet i Sankt Petersburg, de har inte testat den och de vill inte göra det heller. Så det här är ju liksom en typ turistattraktion eller man ska säga som man kan faktiskt besöka och åka och kolla på om man vill.
Mm, för tänk om de skulle testa den och så visade det sig inte vara.
Nej, precis. Det är väl därför de inte vill.
Nej, precis.
Det kan ju vara vad som helst där i.
Ja, det kan det
vara. Men han var ju liksom, ja, men vad ska man säga, typ en känd sexgalning. Så att det är ju inte konstigt att de här ryktena har levt vidare.
Nej, precis. Och ni som kanske lyssnar mycket på radio och sådär och lyssnar på ja, men, top hits som finns på radion.
Mm.
Så finns ju faktiskt en låt som heter Rasputin som handlar om hans liv. Så nu när ni har lyssnat på avsnittet så kan ni faktiskt lyssna på låten. För ni kommer att förstå den.
Mm, precis. Mer där, nu, liksom. Där säger de ju typ hela hans historia, vad som hände.
I princip, fast väldigt kort i en låt.
Ja, exakt.
Och i originallåten så ja, finns det något stycke till som är med om vad som hände och sådär.
Mm.
Så ja, ifall ni är intresserade så borde ni verkligen lyssna på de låtarna.
Mm.
Jag tyckte det var jätteroligt, för i början hörde inte jag vad
nej,
de sa.
Nej, jag hörde inte heller det.
Nej, så, jag, så när liksom research gjordes för det här så hörde... Jag hörde inte liksom... Den låten gick på, men jag fattade inte vad de sjöng.
Nej, jag fattade inte heller vad de
nej,
sjöng
jag
i början.
Inte varför jag inte... Jag,
men sen började jag höra liksom Moskva och så här Queen. Jag bara, gud, sjunger de Rasputin?
Ja, precis. Ja. Och sen så när man läste det här manuset att vi har skrivit och allting då, så ja. Insåg man ju, vänta lite, nu fattar jag ju vad de säger.
Mm.
Och då bara vände det.
Ja, precis.
Så för er som inte har tänkt på vad de sjunger om, då kan ni kolla på, lyssna på det.
Mm, precis.
Men det här var allt vi hade för idag. Och som sagt, det här är ju då ett väldigt speciellt avsnitt, eller vad ska man säga. Eller hela den här säsongen kommer vara det i och för sig.
Ja.
För vi kommer att spela in så mycket som vi kan tillsammans, för vi tror att det blir lite bättre då. Men ni får väl gärna skriva till oss på Instagram där vi heter konspirationsteorier och berätta vad ni tyckte, för att ljudet är kanske inte det bästa.
Nej,
men...
precis. Vi har ju dessvärre ingen studio att sitta i.
Nej.
Och vill ni så kan ni gå in och gå med i vår Facebookgrupp Konspirationsteorier eftersnack, där ni kan skriva eller diskutera eller se vad andra har skrivit. Och sen om ni vill kika på våra källor så hittar ni dem antingen via våra sociala medier eller i avsnittsbeskrivningen.
Precis. Så vi hoppas att ni får en fortsatt trevlig höst.
Ja.
Så hörs vi.
Det gör vi.
Hej då!
Du har lyssnat på del 3 av Rasputin. Avsnittet gjordes hösten 2021. Vi som har gjort programmet heter Vivian Lee och Aida Engvall tillsammans med redigerare Jenny Olli. Källorna till dagens program hittar du via vår Facebook eller Instagram där vi heter Konspirationsteorier. Via våra sociala medier kan du även skicka in tips och önskemål på teorier som du vill höra i podden. Vill du höra fler avsnitt av konspirationsteorier? Besök din poddapp och lyssna på avsnitt som chemtrails, de förgiftade spåren efter flygplan.
Conspiracy theorists call these chemtrails and believe the government is spraying chemicals into the atmosphere in order to control the weather and population. A practice they call geoengineering.
Palmemordet del 1-3.
Crystal Gomancing reports on why it could generate a whole new round of conspiracy theories.
Och mycket mer.